Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 25 mars och vi drar här i studion en lättnadens suck.
Det var faktiskt inte med det, det var inte planerat.
Nej, det låter som att lungorna är i toppform.
Ja,
nej,
men,
inga Kulusevski lungor.
Nej, det är det sannoliken inte. Han blev bara starkare och starkare igår. För inte tala om Mackan Danielsson, men... Nej, det var mycket sång. Jag och Stella stod och hoppa för Sverige.
Ah, okej.
Okay. Ja, och ah. Sjöng och hade oss där från East Lounge. Jag var på East Lounge igår.
Ja.
Det var som ett zoo.
Där var du inte ensam.
Nej, det var som ett zoo. där var det liksom profiler från alla delar av, vad ska jag säga, mediasvängen.
Mm.
Vi hade betting-communityt, självklart, de med Benga Sonnet i topp. Blev väldigt glad över att se honom där. Och när han sa, blir 2-0 Sverige idag. Ja. Då kände jag bara, yes.
Känner man, behöver inte ens gå ut.
Nej, exakt, behöver inte ens gå ut. Och kanske var det 100 konsulter tänkte. Med konsultdojerna, dressmanskjortan och Sverige-tröjan över skjortan. För de, första halvlek, ja, men då var det ändå liksom hyfsat fullsatt nedanför East Lounge där man sitter. Men sen från andra perioden då var det bara fullt jävla krök.
Det är väl den alternativa folkdräkten. Alltså det, du har ju liksom Dala, vad heter de? Dala,
ja, Dalkulla.
Dalkullorna, det var de jag sökte efter. Exakt. Som har sina liksom klänningar och flätor.
De var presenter igår.
Och sen så har du då den alternativa folkdräkten. Konsultdojermacker. Och så kostym, dressmanskjorta, matchtröja över
ja.
East Lounge bandet runt handleden.
Precis. Nej, men och detta då kryddat med olika typer av profiler, allt från Dr. Alban till ett riktigt rövgäng som krökade på med Andreas Andersson och Lasse Eriksson och Eskilsson och sen så, vad heter han, förra sportchefen i Göteborg?
Mats Gren,
ja. Ja. Limpar, hälsare. Kände som att han inte minns mig. Vi kände som att han inte riktigt minns mig. Toto Balotto. Ja, det kommer jag ihåg. Nej, det gör det ju inte.
Men han var väl trött efter paddeldubben mot Niklas Holmgren, Bosse och Putte Ramberg. Som jag såg gick av stapeln igår på Twitter.
Han var med där också. Ja, det är möjligt att han var.
Nej, men härligt. Alltså, det är ju speciellt såna här landskampskvällar på Friends. I synnerhet då efter en pandemi med 2 års mer eller mindre utestängning. Nu har liksom alla gått och laddat här. Och nu var det mer eller mindre då en mästerskapsbiljett i potten. Det var ett överkomligt motstånd. Våren ligger för dörren. Nej, men vad fan. Det är ju klart att vissa bärsar bort sig och att folk tar på sig folkdräkten och
herregud,
lever ut.
Ja. Herregud, ja. Men jag kan säga att under förlängningen så var då var det tomt. Då var det jag och Stella och June och hennes pappa och min revisor.
Då var det folk på sista beställningen. Och de har ju ändå en skärm där inne.
Nej, men när man kom in
i East Lounge.
Ja, de hade gjort sista beställningen så när man kom in i East Lounge sen efter, då var ju borden fulla.
Precis.
Det var vinare och bärs och allt uppe.
Ja, nej, men härligt.
Innan jag släpper det som körsbäret på tårtan då av alla kändisar man springer på, så var ju David Hellenius utanför med 2 stycken av de här enorma maskerna från Masked Singer. Som drar igång här ikväll. Och det är ju roligt för att Pepsi, vår älskade Pepsi, är ju huvudsponsor till Masked Singer. Då kan man ju blicka lite framåt och tänka, en Pepsi Max, lite Masked Singer och bara njuta av den här segern. Ikväll fredag alltså. Ingen dålig idé. Vad sa du, Gustav?
Jo, men jag sa att vi kanske ska fokusera då på det sportsliga och det fotbollsmässiga. Ja. Och jag tycker verkligen att man kan börja i den där lättnadens sucken. För det var ju verkligen så man kände när Michael Oliver blåste av efter 120 minuter. Att här kom vi undan med blotta förskräckelsen. Det här kunde verkligen ha slutat på ett annat sätt. Mot ett oerhört skadeskjutet Tjeckien som... Alltså det var ju inte det bästa landslaget som äntrat Friends gräsmatta, verkligen inte. Men Sverige var ju inte heller bra. Och räknar man liksom halvchanser för de båda lagen så var det ju snarare favör Tjeckien i antalet. Sen så hade ju Sverige absolut ett spelövertag och ju längre matchen led så tycker jag Sverige ändå visar en starkare fysik och fler spelare som orkar. Och jag tycker att förlängningen i sig är bra. Den lutade bara åt ett håll. Så att liksom, när allting var över så behöver ju verkligen inte Sverige be om ursäkt för att vi vann med 1-0 och gick vidare. Men det hade sannoliken kunnat sluta på ett annat sätt. Inte minst om Michael Oliver hade avvaktat en sekund efter 10 minuter och inte blåst i sin pipa när Tjeckien gör mål på hörnan. Alltså, där säger ju VAR i hans öra att ja, alltså, det här är ju ett regelrätt mål. Det finns ingenting att hitta.
Jag satt på läktaren och såg inga repriser, så du kan väl bara berätta situationen för mig och alla andra 50 000 som var på Friends igår.
Nej, men det som händer är ju att Tjeckiens första hörna dimper ner mellan två tjeckiska spelare och Victor Nilsson Lindelöf. Och Tjeckien vinner höjdduellen. Bollen studsar ner mot Robin Olsen som dyker mot den men får inte fast den. Och så är det väl Barak, tror jag. Som då med två touch trycker upp den i taket. Och Michael Oliver har då redan blåst. Och det har alla, i synnerhet vi som tittade på tvn. Jag vet inte hur ni upplevde det på plats. Men alltså, signalen kommer klart och tydligt innan Barak trycker upp bollen i nät. Så det alltså,
för såhär, vad?
För, exakt, för en oschysst höjdduell från Tjeckien på Victor Nilsson Lindelöf, som också efter den här duellen, när han märker att den här duellen förlorade jag, han slår ju ut vädjande med armarna mot Michael Oliver och så kommer signalen direkt. Men när Michael Oliver då säger liksom så här, vänta, vi ska avvakta här, det här ska gå till VAR, så känner man ju att så här, det är en sak ifall det står en linjeman som är fast i gamla rutiner och har gått på liksom ryggmärgsreflexen att vinka och att domaren kör över linjemannen. Det har ju hänt upprepade gånger. Inte det var väl senast här i El Clasico. Så vinkade väl linjemannen där, men David Alaba hävde offsiden. Mm. Och så lät domaren spelet fortsätta och så klev VAR in och sa att nej, men Alaba han upphävde offsiden, så att målet ska stå. Aubameyangs mål var det väl.
Ja.
Så att det har ju hänt många gånger sen VAR klev in, och linjemännen glömmer ibland det här liksom nya direktiven att även fast du känner att det är offside, håll nere flaggan, låt situationen spela ut sig, så lyfter du flaggan sen. Här är det ju huvuddomaren som blåser av. Så att hur liksom mycket VAR än tycker att det där är ju inte frispark, det där målet ska ju stå, så måste ju VAR backa Michael Oliver där. För att annars hade ju, alltså tänk dig Janne, ifall det målet helt plötsligt ska stå när Michael Oliver har blåst av klart och tydligt för alla som har tittat på, alla som har varit närvarande i den där boxen. Men det är ju det som sker. VAR säger förmodligen i Michael Olivers öra, alltså det där är inte frispark, det där ska vara 100%.
Vad tycker du?
Det är 100% mål.
Ja.
Alltså det är 100% mål. Men de säger i hans öra, men du har ju blåst, din jävla liksom, ja, skorpa. Så att, vad ska vi göra? Nu får vi ju rädda dig liksom. Vi får rädda ditt ansikte här. Hoppas Tjeckien vinner här nu, så det inte blir något skit, säger ju de i hans öra. För att här, du har precis rånat dem på ett mål. Och det är ju inte så heller, även fast vi kan claima att ja, men Michael Oliver blåser av, därför lägger alla. Det är ingen som lägger av. Nej. Alltså den enda som kan göra någonting åt målet är Robin Olsen. Och han agerar ju till 100% som att bollen är i spel. Så att där har vi ju superflax. Och sen så tycker jag ju liksom sammantaget från tjeckiskt perspektiv att vi har ju tur här att de saknar Patrik Schick.
Herregud, det är referenspunkt i en bomber i boxen emot att de
Patrik
Schick
sätter ju ett av lägena som Tjeckien faktiskt får.
Skönt att vi ska möta Polen då med Lewandowski längst fram.
Ja, jo, absolut.
Sen men det kanske blir en annan typ av matchbild.
Det är klart att det blir det. Herregud.
Men jag har en fråga till dig.
Ja?
Alltså, vad är Sveriges problem på bortre stolpen, framförallt vänster sida, när det kommer inlägg? Alltså, i, vad är det, 90 plus 2?
Mm.
Så skickar ju Tjeckien in ett inlägg på bortre stolpen och han får helt ren stå och måtta den. Det är ofattbart hur han missar. För han får ju ta ner bollen. För han har så mycket tid att han inte ens behöver dra den på ett.
Jo, men det är ju efter ett inlägg när Vigge har lämnat sin position och följt ut mot ytterzon så att han försvinner. Och då tror jag att Pierre Bengtsson...
Jo, men det är inte första gången vi tappar bortre stolpen.
Nej, jag vet. Men då tror jag att det händer liksom så att Jocke Nilsson, han flyttar över närmare för att täcka första ytan. Och då blir Pierre Bengtsson i valet och kvalet att ska jag fortsätta hålla bort ytan eller ska jag flytta med? För nu är Vigge borta. Mm. Och så finns det en ovana i det där. Att
men oavsett hur det händer, varför blir det alltid bort ytan? Och ofta på vänster?
Jo, men det är väl för att man hela tiden måste prioritera närmst.
Jo,
näst,
men
det är sist får man ta sig an längst ifrån.
I den 92 minuten. Ja. Och som jag upplevde, det är ingen kontring. Det går inte fort här.
Alltså Vigge går bort sig ut i ytterzon och sen så får man slå ett överlångt inlägg bara. Det är det som sker.
Jo, men det händer så ofta.
Ja, det, absolut. Och det kanske är en detalj man kan slipa på. Men det var ju inte bara den chansen de fick. Utan alltså, de är ju riktigt usla avslut som hade kunnat vara betydligt bättre ifrån att man själv hade känt det här ska ju Tjeckien vinna. Mm. Nu gjorde man inte det för att avsluten var så dåliga. Mm. Alltså det är sådana träbensavslut på de 3-4 chanser Tjeckien har. Så att det blir lite som att chanserna inte kändes speciellt farliga när man så här dagen efter blickar tillbaks på matchen. Men med Patrik Schick så gör ju Tjeckien minst ett mål här. Mm. Med Vidra så gör de förmodligen minst ett mål här. Men jag vet inte vilka som dök upp här. Det var liksom...
Nej, men det pratade vi om inför. Det var spelare som inte hade lärt fotboll på ett tag.
Exakt. Det såg ut som att Banik och Stravas liksom, veterangäng dök upp i offensiven.
Däremot förstår man ju varför de gick långt i EM. Alltså det är ett jävligt taktiskt, välsamlat försvar som Sverige möter. Och det är svårt att skapa chanser. De är svåra att gå förbi en mot en också. De är bra defensivt en mot en.
Och jag tycker också att utifrån förutsättningen att jobba med det man har så är det ju bara liksom så här... Den av till Jaroslav Chilavi, den tjeckiske förbundskaptenen. Vi satt här igår och pratade om att men han spelar alltid 4-2-3-1, men nu har han så jävla många skador, så att, vad händer? Vad att göra? Han sitter och slashar sitt eget lag och skjuter över allt favoritskap på Sverige. Det är någon slags mental krigsföring här. Har han lurat oss alla? Vad är det som ska ske? Mm. Och sen så dyker Tjeckien upp 3-4-3 och är supersolida i sin defensiv och de jobbar stenhårt. Sen så brister det ju framåt, kreativt och konstruktivt, absolut. Och det saknas kvalitet i sista tredjedelen framåt. Mm. Men det är ju, alltså, så här, vad ska de göra när de blir av med alla sina liksom, bästa spelare? Och då tänker jag bara, och tycker jag återigen att det är värt att dra upp det här vi pratade om i höstas. Det var väl efter matchen mot Grekland. Att det blir så oerhört tydligt, gång efter annan, hur jävla få fördelar det finns att spela 4-4-2 mot ett 3-4-3, ett 4-3-3 eller ett 3-5-2. Och i synnerhet då 3-4-3 eller 3-5-2. Och jag tror att Chilavi hade tittat väldigt mycket på de lag som har mött Sverige senaste året med en 3-back/5-back. Och i det här fallet då ett 3-4-3. För vi blir ju så låsta i uppspelsfas i och med att Tjeckien har 3 spelare där. Mm. Så det gör att vi bara får pumpa långt. Mm. Ja, vi skickar väl långt. Och det är väl det mest tacksamma vi kan göra för tjeckerna. Med Zuzek och en centrerad trebackslinje som då bara får gå upp och stångas liksom mot felvända Kulusevski och Isak. Jag tycker
det är alldeles uppenbart att när Sverige ska skapa chanser så är det via kombinationsspel. Alltså, nu gör vi ett mål på det, så det är lätt att sitta idag och säga att det är kombinationsspel centralt som gör att vi faktiskt skapar någonting. Men det kan också vara på en kant. Att vi hittar ett numerärt överläge och sen så lyckas kombinera oss förbi eller bara passera genom individuell skicklighet. Men det som faktiskt öppnar upp under matchen, det som händer alltså när vi blir lite farliga, när det känns som att vi kan skapa målchans, det är ju när Kristoffer Olsson trär vidare bollen centralt in. Mm. Alltså man tror att han ska spela den ut på en kant, för det är den uppenbara passen. Men så hittar han liksom en rak vristpass upp på Kulusevski eller Isak, ofta Kulusevski, som möter felvänd och sen försöker kombinera eller trockla sig vidare sådär. Jag tycker han gör en riktigt bra match. Jag tycker det är fräscht, för jag sitter här idag utan att ha läst en enda rad media eller sett liksom en frame från experterna på TV. Alltså, från läktarhåll så tyckte jag Kristoffer Olsson gjorde en dundermatch.
Ja, då kan jag rapportera att liksom omdömena har varit väldigt spretiga kring Kristoffer Olsson. Alltså, det har varit highs and lows, och det tycker jag snarare är hans match totalt sett. För jag håller med dig, när Kristoffer Olsson väl bryter mönstret, när han med självförtroende gör sina patenterade mottagningsvändningar eller finter, eller när han liksom steppar över bollen och med med kroppen liksom vrider sig till den där extra kvadratmetern som gör att han faktiskt kan slå ut en lagdel med en vertikal passning, så får vi ju supereffekt på det. Men det var ju också många och långa stunder där det var det försiktiga, som inte är så konstigt när man har tappat sin plats i sitt klubblag och man kanske har gjort ett par sämre landskamper under hösten och man är lite osäker. Då blir det lite mer safe att man spelar den tillbaka till Vigge, eller man spelar den till Albin, eller man spelar den ut på kampen.
Jo, men jag tycker ändå att det är liksom att, han som är kreativt nav hela tiden i Sverige.
Absolut,
alltså, utan honom igår så vet jag inte, då hade vi inte skapat någonting.
Och jag håller med dig om att det som var bra startade ofta med Kristoffer Olsson.
Ja, men då kan det få vara lite dåligt ibland också.
Ja, exakt. Och det är det jag menar. Jag tycker att alltså, han gör det fanns toppar och så fanns det dalar. Så fanns det liksom, alltså, det fanns två, tre uppspelsfaser som börjar med att Kristoffer Olsson gör det riktigt bra. Och så finns det 15 minuters perioder där man satt och kände, ja men Koffe, det är du som faktiskt får ta ansvaret här och ta fram den. Mm. För att med så här packat tjeckiskt lag så är det du som måste slå ut med en passning. Du måste slå ut en lagdel. Så jag tycker inte han genomgående var liksom så här fyra starka plus.
Nej.
Men jag tycker absolut inte han ska ha så mycket skit som vissa har kastat mot honom.
Det
där måste vara hans sista landskamp.
Nej, men vad sjukt.
Han kan aldrig få starta mot Polen.
Men då är
Polen
folk låsta i så fall. För i alla fall från läktarhåll, sättet han rör sig på och hela tiden vill ha boll och har en tanke med allting, en kreativ tanke i allting han gör.
Sen
det finns ingen annan spelare som är där.
Nej, och sen så är det ju inte så konstigt att man dels utifrån hans egen säsong, både landslagsmässigt där han har gjort, så att säga, hans EM var inte speciellt bra och hans höst i landslaget har inte heller varit speciellt bra. Han har hamnat snett i sin klubblagskarriär, tappat sin plats i Anderlecht och har spelat ganska lite fotboll senaste tiden. Ja, det är ju en orsak. Men sen är det också så här, det är fullt rimligt att i en playoff-match när allt står på spel och Sverige har jättemycket att förlora, ja, då är det klart att det också präglar risktagandet. Kristoffer Olsson är ju en mittfältare som, alltså hans spetsegenskaper ligger ju i att han vågar spela med hög risk.
Mm.
Och det är ju fullt rimligt att man i en sån här match inte alltid spelar med så hög risk.
Framförallt så ser jag ingen annan spelare som kan gå in och ta den rollen. Och jag menar så här, ska vi ha då två stycken balansmittfältare, alltså lite grann, nu är Svanberg visserligen mer box till box och mer offensiv och gör en hel del poäng i Bologna och allt det där. Så jag ska inte jämföra honom med Albin, men han är inte lika kreativ. Han har inte lika många kreativa tankar som Kristoffer Olsson har.
Nej.
Och vem har då det i det svenska landslaget? Vem ska spela istället för honom? Om det nu finns åsikter om att han inte ska spela mot Polen. För mig är han fullständigt fundamental i det här laget.
Ja, nej men alltså, jag utesluter alla andra alternativen att Kristoffer Olsen åter... Varför säger jag Kristoffer Olsen?
Olsen Brothers, tänker du på?
Han och Robert.
Fly on the wings.
Nej, men jag utesluter alla alternativ än att Kristoffer Olsson startar mot Polen. Och jag tycker verkligen att han förtjänar beröm för väldigt många aktioner igår under matchen. Sen så gör han sämre perioder också. Han har någon period där han bara springer och stör sig på Michael Oliver. Och, det var en väldigt märklig 10 minuter.
Jo, men störa sig på domaren ser jag som någonting positivt. Det ska man alltid göra.
Så kanske det.
Vi är upprymda, vi är stolta över att Toto Balotto är sponsrade av Portia. Klassiga, stiliga herraccessoarer sedan 1924. Känn lite på det årtalet. Känn lite på stil, klass. Känn lite på Portia. Ni som gillar att dressa upp er lite, ni ska ha riktigt bra grejer. Och då är det Portia som gäller. Vad är det för någonting då? Accessoarer, kan vi ganska brett begrepp. Jo, det började med slipsar. Men idag är det ett brett utvecklat utbud av strumpor, bälten, badbyxor, hängslen. Och där produktionen av allt det här fortfarande, än idag, sker i Malmö. Jaja. Portia kombinerar en retro-touch med en lekfullhet i färger, mönster och material. För mig är det kanske det absolut viktigaste. Produkterna är anpassade till dagens trender såklart, men ändå alltid förankrade i den nästan 100-åriga Portia-historien. Så ni hör ju, Portia är ett unikt varumärke i sammanhanget och man får leta länge om man tänkt hitta något liknande inom herraccessoarer på marknaden. Gå in på www.portia1924 www.portia1924
www.portia1924.com och kolla själva. För nu stundar det en vår av vad jag tänker, socialt samkväm, fester, högtidsstunder. Så klicka hem en slips eller två. Eller varför inte ett snyggt bälte eller ett par spetsiga hängslen. Använd då koden, det här är viktigt. Använd koden TOTOBALOTTO20, TOTOBALOTTO20 alltså. Så får man 20% rabatt på sitt köp. Detta samarbete är exklusivt med oss, så lägg koden på minnet om ni inte bara går in rätt på portia1924.com nu. Vi säger stort tack Portia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Hörrni, Toto Balotto är återigen sponsrade av Max, Sveriges godaste burgare. Det vet ni om. Och vad vore våren om inte Max satte upp en riktig kanonburgare på menyn? Givetvis ganska grå och dassig såklart. Därför är det otroligt kul att Pepper Jack and Chili nu är här. Från och med den 17 mars finns den att beställa och nu undrar ju ni såklart, vad är det för smarrigt mellan brödskivorna på Pepper Jack and Chili? Ja, men lite kan ni nog lista ut själva. Till att börja med är det inte vilka brödskivor som helst. Det ska faktiskt sägas. Det är Max legendariska friskobröd, såklart. Men sen är det Pepper Jack-ost, picklad röd chili, ja men lyssna på här, sweet onion, sallad, chili-majonnäs. Hör ni hur det vattnas i munnen? Mm. Sen är det som alltid så att man hos Max väljer ifall det ska vara svenskt nötkött av högsta kvalitet, grillomi eller den plantbaserade varianten som jag märker växer hos folk, plant beefen va? Och den här kampanjbörjan, Pepper Jack and Chili, finns bara under en begränsad tid. Ja, men ni vet ju med de här extremt goda, härliga kampanjbörjarna att det gäller att passa på. Så det är mellan den 17 mars och den 19 maj som man käkar den. Så passa på nu, testa den. Och hörni, den och självklart allt på hela Max-menyn är givetvis även klimatkompenserat till 110%. Så vi säger varmt välkommen Pepper Jack and Chili och varmt välkomna tillbaka ner i Totobotten. Max, tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Återigen, tillbaka bara till sårbarheten i 4-4-2 mot sådana här formationer. För jag, alltså, du nämner det också.
Du är inne på någon slags plan B. Var är plan B? Alltså, jag varför tycker, kan vi inte göra om det?
Nej, men jag tycker bara att så här, hur många matcher ska vi med vårt raka 4-4-2 mot 3-4-3 eller 3-5-2 behöva spela innan vi landar i att vi, det här går ju inte.
Nej.
Vi kan ju inte landa i att aha, nej, men då är väl enda alternativet att vi pumpar långt då. För att du nämner ju det problemet som blir. Att vi hamnar aldrig i ett numerärt överläge. Någonstans på banan. De går med tre pers i en första press. Vilket gör att vi alldeles för många gånger tvingas skicka långt. När vi då väl tvingas skicka långt, ja, då är det tre centrala mittbackar mot två stycken svenska anfallare. Så där hamnar vi i ett numerärt underläge. I ytterzon, när då Marcus Danielsson inte ska gå över halva plan. Han fick väl gå, alltså Janne sa det efter matchen. Marcus Danielsson ville byta efter 60 minuter. Ja. Spelade 120 minuter.
Jo, men han var ju imponerande
fysiskt i sig.
Han var ju bäst i de sista 30 minuterna. Han hade ju show på högerkanten.
Han blev bättre och bättre.
Ja, men jag håller med om det.
Det ger jag Danielsson. Men det var
när
ju
han slår den här mackan med backspin låg, som man tror bara ska rinna över linjen, så får han liksom stopp på den här bollen.
Riv i den.
Vad kolla, vad fan är det som händer? Och sen efter så tar han bollen, gör någon skön fint. Och jag kände bara, är det där ett tecken?
Och så här, jag är den första att ursäkta Marcus Danielssons första halvlek. Machotränad.
Han behövde ju den för att komma igång lite. Ja.
Alltså det är väl klart att det inte skulle vara smärtfritt. Och att det skulle liksom flyta som Carvajal. Men det är ju så att när Marcus Danielsson, för liksom den enda zonen, den enda liksom ytan vi kan nå ett numerärt överläge är ju när vår ytterback och vår yttermittfältare då får gå två mot en mot den enda ytterspelaren i ett 3-4-3 eller 3-5-2 eller vad det nu är. Men den situationen skapas ju aldrig i och med att Marcus Danielsson aldrig går längs högerkanten. Så att Martin Olsson var ju den Martin Olsen.
Olsen bra. Fly on the
wings. Nu är de tre.
Trillingarna.
Ja, Martin Olssons första halvlek tycker jag är liksom, alltså hans överlapp på Emil Forsberg. Mm. Det är ju det enda Det är den enda situationen som skapar numerärt överläge.
Du kan inte spela 4-4-2 2022 utan överlapp från ytterbacken.
Nej, men det var ju alltså så här, men när Martin Olsson går på överlapp på Emil Forsberg så kan ju han, vissa gånger tränar han in den till Martin Olsson på ett bra sätt som kan komma med en cutback eller med ett inlägg eller liksom vad man nu kan få ut av det.
Ja, det skapade vi en del chanser.
Ja, eller så går Martin Olsson-tåget och så tvingas ytterback eller wingback eller hur man nu vill benämna dem följa med honom och Emil Forsberg kan bryta in och söka kombinationsspel med central forward. Alltså så här, det var ju den enda situationen som på något sätt skapade, förutom som du säger, när Kristoffer Olsson alltså slår ut en lagdel med en vertikal passning.
Och så kommer Emil Forsberg
och
in.
Emil Forsberg eller Viktor Claesson eller vem det nu var. Så här. Det var ju de enda situationerna där vi kan hota dem. För att annars så blir vi blir utmanövrerade 3-2, backlinje mot forward. Vi blir matchade centralt 2-2. Vi blir i numerärt underläge på egen tredjedel i och med att de går på tre och kan styra sin press och Jocke Nilsson inte ska sköta några uppspel, ja, då blir det ju väldigt lätt för dem. Jaha, han deltar inte. Nej. Vi är tre, ni är tre, nu pressar vi från det här hållet, tjuff, kommer långa. Zuzek, är du med? Nu kommer den snart, nu pressar vi fram den om 3 sekunder, här kommer den. Zuzek vinner. Så att jag måste köra, alltså jag är ju en nostalgiker och romantiker och älskar ju liksom 4-4-2. Det gör man väl som svensk, såklart, om man inte nu har liksom hamnat där jag har hamnat tidigare i livet. Men nu känner jag så här, om ingen annan spelar 4-4-2 längre, varför ska vi så uppenbart underlägset fortsätta hålla fast
men
i det här?
Kan vi tycka att vi försöker spela 4-2-4 sen när vi gör byterna och Kulusevski, för han hamnar inte ute på en kant. Isak är ju mer ute på den högerkanten än vad Kulusevski är. För han kommer in så mycket i banan och det skapar ju också det här läget sen.
Jag tycker Kulusevski gör en otrolig match.
Jag tycker också det. Han är också en spelare som växer under hela matchen. Alltså dels visar han att han har fysiken. Alltså han är ju mitt i säsong, han spelar i Spurs nu, allting går bra. Så att han har självförtroende och så. Men han har också
fysiken
att palla. Efter
114 minuter så ser det ut som att han har spelat i 3 minuter.
Exakt, exakt. Och han håller på att skapa något till läge. Du vet när han ligger där nere vid mållinjen. Jag tror att det ska blåsas av, men den bara fortsätter.
Sen är han ju helt otrolig i att liksom trockla, krångla, åla sig igenom. De går ut med en, de går ut och dubblar och så tänker man, nu är han väl ändå låst. Och så på något jävla sätt så lyckas han flytta bollen mellan fötterna och tar sig emellan och trycker ifrån och liksom använder den där skölden. Och så är han bara därifrån. Ja. Det är helt sjukt.
Han hittar någon jävla tunnel eller vad det nu är. Han får med sig bollen. Men jag hörde att det muttrades igår på East Lounge också. Det gick rykten om att det muttrades från en viss person. Att Gary var sur.
Ja, okay.
Hur kan man spela med mittback ute till höger? Men om man nu ska liksom ta den tanken, alltså hade Daniel Sundgren spelat där, som är en mer modern ytterback då, som gillar att komma på överlapp, alltså, jag tror att vi hade kunnat skapa ännu mer då från högerkanten.
Det kanske vi hade gjort, men med facit i hand så blev det också som vi sa och som väldigt många också var inne på. Marcus Danielssons centimeter behövdes ju verkligen på de fasta situationerna. För det var ju oroligt och halvfarligt mest varje gång Tjeckien hade en defensiv fast. Så jag hade absolut inte velat ha Marcus Danielsson utanför. Och då kanske det hade varit Marcus Danielsson då bredvid Vigge och så Daniel Sundgren som högerback. Men Jocke Nilsson tycker jag gör en solid insats i alla fall i det spelet också. Sen så håller han ju på att ställa till den, han skarvar den bakåt i djupet blint och
men
Jocke Nilsson, alltså han gjorde det också bra på de här fasta situationerna. Så det där är väl lite liksom, ja.
Jag tycker att det är härligt. Jag tycker att det är en injektion. Han kanske inte gjorde en supermatch med bollen vid fötterna och skapade så mycket. Men jag tycker att Svanberg visar att han är framtiden på det centrala mittfältet i Sverige. Alltså för att han har så jävla mycket lungor, så mycket muskler, så mycket vilja liksom när han kommer in. Och man ser att han verkligen har... Han har gått från juniorstadiet och blivit en vuxen man. Och hela det här rutinerade italienska spelet, jag vet inte om det märktes tydligt via tv-skärmarna också. Han håller ju hela tiden på och skjuter bort någon boll och liksom ställer sig framför och sinkar tiden när tiden ska sinka.
Han får ont när man kan få ont.
Ja, det, precis. Och det älskar man ju i en 1-0-ledning när det är förlängning. Alltså han dödar ju 4 minuter ensam.
De sista 4 minuterna längs högerkanten. Ja. Jag stod upp och applåderade.
Ja, ja. Det var total, det var vackert. Total gåshud. Och det var väl i den situationen också Kulusevski la sig över bollen. Exakt. Och inte blev avblåst.
Exakt.
Men jag tycker ändå så här, även om han inte gör en jättebra match när han kommer in, för det tror jag inte du tycker heller, alltså med bollen skapar inte så mycket och kanske inte super,
alltså det är så tydligt med Mattias Svanberg, det har ju varit i 2 år. Han vill ju så oerhört mycket när han kommer in och får kanske sin 20 minuter eller halvtimme i det här fallet, eller liksom 12 minuter, så att han vill så mycket och han överarbetar och så, du vet, han springer på allt och han,
jag tänkte,
och det
i alla
blir
fall,
ju ibland jag tänkte, lite för ofta, jag tänkte lite för liksom hackigt.
Jag tänkte i alla fall att Kristoffer Olsson behöver lite mer backning på det där mittfältet.
Och Olsen.
Olsen. nu pratar vi om 4-4-2, olika numerära uppställningar. Alltså Svanberg, Albin Ekdal som Metsala och sexa på Kristoffer Olsson. Alltså någon slags regissörsroll. Alltså tre man av mitt fält. Det måste ju vara melodin för Sverige.
Mm. Ja, eller så vrider man på det och så kan Albin bara spela där. Och så har man liksom
absolut
Koffe och
det kan du säkert också göra, beroende på vilka vi möter och sådär. Jag tänker,
det kommer såklart inte
kreativ uppspel. Alltså,
precis som alla de som ropar om att nu måste väl Jesper Karlström starta mot Polen. Ja, men det kommer naturligtvis inte bli så att Jesper Karlström startar mot Polen. Bara för
gedigen
att
insats,
otroligt
absolut.
Inhopp. Ja. Jag skrev på Twitter, det är ju fotbollshistoriens bästa inhopp. Alltså såklart mega skarvat. Men hans första 5 minuter är ju de är 5+. Mm. Hur man än vrider och vänder på det. Men jag menar, alltså såhär, så pass länge, alltså,
men då han kom in i en viss period av matchen när alla är trötta.
Såg du att någon skrev till oss på Twitter igår, hade fotat av tv-skärmen när Olof Lund var i bild och skrev, vad fan har Olof Lund på sig för skärp?
Såg du?
Och då skrev jag bara så här: har du inte tittat på tv sen 97? Ja. Alltså det är så här,
20... Olof Lund har varit i alla sändningar och alla har liksom uppmärksammat det här skärpet. I alla andra sammanhang
folk
han har varit.
Folk släppte skärpet för 13 år sedan.
Exakt.
Och det är samma sak här. Att så här, hur många landskamper ska man behöva se innan man liksom landar i att ett bra inhopp där och en dålig insats här gör inte att en förbundskapten till 5 dagar senare gör 6 förändringar. Nej. Till en tävlingsmatch. Det är inte så det funkar.
Nej, för ska du bara gå på
Sundgren,
insatsen igår så kan du byta ut halva laget.
Att Gary Sundgren står och muttrar i islounge, det gör mig också irriterad. Han vet väl hur det funkar. Jan Andersson, det är riskminimering det handlar om. Vi är 90 minuter ifrån att nå en playoff-final. Då kommer Marcus Danielssons erfarenheter från hur Janne vill spela sitt försvarsspel trumfa Daniel Sundgrens offensiva egenskaper, som jag är bättre än Danielssons. Men det fattar du väl, Gary? Det fattar du väl?
Ska ju sägas att det var en folkdräkt som kom fram och berättade detta. Alltså, så ryktet kommer från en dressmanskjorta med Sverige-tröjan över och konsultdojan. Men jag tar den för 100% sanning ändå.
Okay. Ja.
Att det hade muttrats.
Ja. Nej, men, och jag menar, nu sitter ju du och jag bara och liksom raljerar. Ja. Det är väl klart att vi fattar att Janne inte kommer liksom släppa 4-4-2. Nej. Det kommer fortsätta spelas 4-4-2. Och så är det med den saken. Men jag fascineras bara över hur jävla rumphugget 4-4-2 numera är mot 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3. Mm. Alltså vi blir så alltså fördelarna blir så jävla överkörda av nackdelarna.
Men en annan sak som jag tänkte på igår, Gusten, det är hur jävla bra Emil Forsberg är på att spela fotboll. Men också hur dålig kondition han har. Och så kollar man på hur mycket han har spelat i Leipzig. Alltså han spelar ju bara 67 minuter eller 32 minuter.
Ja, du antingen minns, hoppar du minns han in väl, du eller minns så väl när Janne satt och rabblade.
Men han
minuterna.
Är helt, ja, jag vet, men han har ju rätt i det, för att hade Elanga kommit in i 67. Nu tror jag att Janne vill ha kvar honom utifall att det blir straffar. I förlängningen så orkar jag ju inte springa Emil Forsberg. Alltså han typ nästan släpar ensam på Tjeckiens plan.
Han hade kramp. Alltså han hade kramp.
Ja, men innan han fick kramp så var han också helt jävla slut. Men jag tror att Janne liksom vill ha, ja, jag tror inte att han är rädd för att sätta sig i situationen igen så han får komma till Toto Balotto och rabbla minuter. Men däremot så
det var så jävla så fint tror jag, när han vecklade upp pappret.
Ja, liksom så där lite typ visat att kolla vad säga. Fan är det här liksom, så upp med pappret där. Och så var det minuterna. Men han hade ju ingen bensin kvar efter 70 minuter. Nej, det hade han inte. Men okej då, på plats så såg man ju honom i alla situationer. Han orkar inte ta. Man ser på honom, helvete. Du vet, när passen slås, då tar han hemlöpet. Men han skulle ha tagit det 3 sekunder innan.
Ja,
för liksom att bryta den vinkeln. För checken. Men det, från minut 70 och framåt, då kommer liksom det här forcerade löpet hem. Forcerade, inte ens maxlöpning, 90% är löpningen hem. Och det håller på att bli jättefarligt på checkens högerkant.
Mm.
Och jag känner bara så här, nu har han 120 minuter i benen. Han gör ju inte 90 minuter mot Polen. Fräsch.
Nej, alltså så här, det beror helt på hur den matchen utvecklas. Såklart.
Jag ser inte att han pallar 90 minuter efter att ha spelat 120. Efter de minuterna.
Jag tror att vi inte behöver liksom oroa speciellt mycket över att Janne vill ha Emil Forsberg på plan så länge Sverige har en chans att vinna matchen och så länge Emil Forsberg orkar spela. Alltså så här, det är ju grundförutsättningen.
Nådde jublet ut genom rutan när Elanga kom in?
Ja, men det skulle jag säga. Och det var ju väldigt många som satt och skruvade på sig och undrade vad fan håller Janne på med. Men jag tyckte det låg i korten hela vägen. Och det är ingen efterhandskonstruktion. Vi pratade ju igår om att oavsett om Sverige ligger under eller leder så är ju Anthony Elanga ett superintressant inhopp. Han kommer passa båda de matchbilderna. Det som var emot var ju just att matchen står och tickar oavgjord. För vem ska du då ta ut? Och det var ju precis det Janne sa i intervjun med Frida Nordstrand efter matchen.
Mm.
I ett läge så har jag Emil Forsberg, Alexander Isak, Robin Quaison och Dejan Kulusevski på planen. Och det står 0-0. Jag vill inte ta ut någon av dem. Jag vill ha dem på plan så länge de kan spela. Sen hade det, och han sa ju det också. Jag ville byta in Elanga, men jag kunde inte.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det gick liksom inte, för det fanns inte... Ska han byta ut Alexander Isak i det läget?
Ja.
Det kan han inte göra.
Nej, det kan han definitivt inte göra. För det kände jag också, även om inte han var 100% vän med bollen, avsluten, var lite stressad ibland. Så känns det hela tiden som att han är ett hot.
Nej, och han kan inte byta ut Dejan Kulusevski mot Anthony Elanga. Det enda bytet han kunde göra var ju Quaison in mot Viktor Claesson, dra ner Kulusevski till höger.
Mm.
Det var ju det enda bytet som fanns att göra. För att du kunde inte byta ut Claesson mot Elanga. För då spelar du Kulusevski, Elanga, Isak och Emil Forsberg. Mm. Och Quaison är ju en, alltså bevisligen, nu kanske Elanga har de egenskaperna också. Men han har ju inte, han har inte på ett dokumenterat sätt gjort jobbet försvarsmässigt i ett svenskt landslag. Nej. Så som Robin Quaison har. Således så kommer Janne aldrig göra det bytet och spela med den eventuellt då övermodiga balansen.
Mm.
Så jag fattar att Anthony Elanga blev kvar på den där sidlinjen jättelänge. Det var fullt rimligt. Ibland blir det ju sådär. Den här spelaren ska in och jag vill få in honom. Men det står 0-0 och det är ett skede av matchen och jag har de spelarna jag har på banan och de vill jag ha på banan. Och det var ju väldigt många som tittar på fotboll och sitter på läktaren och tycker och tänker. De är ju så här: in med honom!
Ja, nej,
men vem ska ut då?
Tro mig.
Vem som helst.
Tro mig, jag hörde allt igår.
Jo, men det,
på tal om Olsen och så vidare så var det många roliga namn i det svenska startelvan.
Det är så jävla lätt att skrika om spelare in.
Ja.
Men då ska någon av. Och vem ska av då?
Alltså, så här. Många tar, Frans. Det är 30 000 här. Jag tror 80. Det är ju 3 etage. Det är ju som Bernabéu.
Folkdräkterna.
Du vet.
Fina folkdräkterna.
Ja.
Toto Balotto är återigen sponsrade av mäktiga Myrkvist, våra absoluta favoriter när det kommer till snygga handgjorda skor av högsta kvalitet. Dessutom utan några mellanhänder, vilket gör att Myrkvist kan erbjuda ett riktigt, riktigt bra pris på sina kvalitetsskor. Materialet kommer från Europas finaste garverier och skorna görs för hand i Portugal. Är det inte något som känns ruskigt rätt med att riktigt snygga skor görs för hand i just Portugal? Jag tycker verkligen det. Men viktigt att komma ihåg också nu när det är vår och gatorna börjar sopas. Myrkvist gör inte bara kostymskor, utan det finns dessutom tvärsnygga sneakers redo att möta primaveran med. Myrkvist brukar inte vanligtvis göra speciellt många reor eller för den delen ha rabattkoder. Men precis som förra året, lagom till våren, sommaren och de stundande festtiderna, så gör de ett undantag för oss. Detta är exklusivt i Toto. Från och med att du hör detta till den sista match, alltså månaden ut, är det 200 kronor rabatt på vilka skor du än köper med koden TOTO22. TOTO22. Och för er som bor i Stockholm eller har vägarna förbi huvudstaden, så finns Myrkvist i Moodgallerian. Och där kan man också då säga att man har lyssnat på Toto. Säg koden TOTO22. Annars är det myrkvist.se som gäller. Det funkar hur bra som helst. Vi säger stort tack till Myrkvist för att ni är med och möjliggör Toto Balotto och för att ni ger oss en sån exklusiv kod på era feta kvalitetsskor. Stort tack! Vi vill även i det här avsnittet, hörni, slå ett slag för filmen Jag är Zlatan. Ni vet den som skulle haft premiär i januari men som blev uppskjutet, och nu är det alltså premiärdatum 18 mars. Så nu kan alla som lyssnar på det här gå man i huset och se den här filmen. Den är otroligt bra. Skådespeleriet, genuina, scenerna från Rosengård, fotbollsscenerna. Det handlar alltså om tiden från när Zlatan var liten grabb och stal cyklar i Rosengård, hela vägen upp då till den här historiska flytten till Ajax. Fantastiskt skådespeleri, otroligt manus såklart, men fint också producerat av Fredrik Heining, Frida Bargo och Mattias Norborg. När vi var och såg den här på förhandspremiär i januari med många av våra lyssnare, då blev det lite snack efter i grupper och vi stod och snackade lite av filmen, och jag märkte på många att de nästan blev positivt överraskade, som att de hade haft låga förväntningar. Nu höjer jag den förväntansbilden lite grann här. Men jag tycker att man ska gå och se den här filmen med höga förväntningar. Som jag nämnt, det är genuina scener, det är genuint skådespeleri, det är riktigt bra. Även om man vet lite hur det kommer sluta, så är det faktiskt flera tillfällen i Jag är Zlatan där man får rejäl gåshud. Så gå och se Jag är Zlatan. 18 mars är det alltså premiär. Ingen kommer att ångra sig.
Jag tycker också att vi bara ska plussa Robin Quaison, som återigen är utanför startelvan och som...
Jag menar, ska han in?
Det är ju den enda, tycker jag, som har en, alltså, som har ett case.
Men vem ska då ut?
Claesson.
Det är så jag känner också, för Kulusevski gör ju det tillräckligt bra i defensiven, va?
Ja, så här. Jag tror att man, jag tror att man nästan får några procent plus defensivt med Quaison på topp. Mm. Jämfört med Kulusevski. Men jag tror sammantaget så blir defensiven lite lidande av Kulusevski ute till höger kontra Viktor Claesson. Mm. Och jag tror att det är en för våghalsig balans borta mot Polen.
Ja, i alla fall om man får gå in i Jannes skalle, så finns den väl typ inte.
Mm. Det som dock talar för det, det är ju att Viktor Claesson, alltså, den här matchen kommer nog sitta ganska duktigt i benen på honom, i och med att han har spelat ganska lite fotboll senaste tiden.
Och han var inte jättebra.
Nej, han var inte jättebra och han var ganska kantig. Och, alltså,
ganska.
Jo, men
han kändes som ett kylskåp där ute till höger.
Kylskåp, fan.
Från läktarsektion så kändes han stor.
Det var i alla fall inte bara på hans fötter, utan även på en del andra av våra matchotränade spelare. Ja. Att det är de där bitarna som försvinner när du inte spelar match var fjärde, femte dag. Alltså så här, det är väl fullt rimligt att Quaison har liksom både förtjänat och kanske på kvalitet av idag ska ta den där anfallsplatsen bredvid Alexander Isak. Och så får man dra ner Kulusevski.
Ja, men jag tycker han är så jävla bra, alltså, Quaison.
Men jag tycker också att han har ju nått en position i det här laget också där han är en jävligt, jävligt perfekt inhoppare. Mm. Han kommer in med fräscha ben, kombinationsspelet, bra avslutare, han tar jobbet defensivt. Han är ju jävla tacksam att slänga in.
Så mycket energi. Och...
med en halvtimme eller 20 kvar.
Men
eller
kvalitet liksom... också, det är inte bara energi. Han har jävligt mycket kvalitet och det där målet som Sverige gör. Ja. Vi måste säga någonting om det också. I den andra förlängningskvarten, jag menar när alla är trötta, där känns det ju som att det är minut 10 på de spelarna. Att jo, de är så det... klara i huvudet också och hittar det väggspelet att Alexander Isak inte tar avslutet utan liksom lägger man... den på dojan på Quaison.
Och där ska man ju verkligen också lyfta Jesper Karlströms första passning.
Ja.
Det är ju ett jättefint väggspel och kombination mellan Quaison och Isak. Men den öppnande passningen, alltså det är ju den Kristoffer Olsson-passningen du pratade om från de första ordinarie 90. Mm. Så att Jesper Karlström och Robin Quaison gör ju båda två jättefina inhopp.
Spelar ens Jesper Karlström nu?
Lech Poznan.
Ja, det är Lech Poznan. Ja.
Och jag, alltså jag var helt säker på att så här, Levicki är skadad och Mange Eriksson som var den ställföreträdande Oscar Levicki. Han har liksom, han kommer från en svensk försäsong. Det är nog bättre att ta med Jesper Karlström. Och jag menar, alla de här tre är ju bakom Jens Kajuste som också är skadad.
Jag blev lite kär i Karlström.
Ja, men
jag,
alltså,
vet jag att han är BP-talang.
Jag tycker Jesper Karlström kom in och såg på riktigt ut som en annan mittfältare än den som lämnade Djurgården och svensk fotboll. För i Djurgården och i Allsvenskan så var han ju mycket, mycket...
Han kom in med en aura.
Jo, men han var ju mycket, mycket mer av då liksom en
Värnblom.
Inte liksom så här skogshuggar Värnblom.
Okej då.
Men det var ju mycket mer av att så här, vinna boll, fördela den. Ah. Alltså en Albin Ekdal. Mm. Men igår kommer han ju in och det är liksom... Det är en universal mittfältare.
Mm.
Jag smyger från 6 till 8 till 10. Jag har lätta fötter. Jag har höger och vänster. Och jag dansar med höfterna. Och
fina med Jesper Karlström, det är ju att han är faktiskt bara 26 år.
Att han också, alltså, att han följer upp passningen som föranleder målet. Mm. Och den delen av sin repertoar. Med att jaga i kappen check och bara sparka ner honom bakifrån.
Jaga i kappen check.
Det var det han gjorde. Han jagade i kappen check och släckte honom bakifrån och bara liksom så här. Mm. Det där är gult. Ge mig det bara.
Mm.
Alltså den delen av hans palett är också, alltså det är ju mer av den Jesper Karlström som jag känner.
Mm.
Och då säger jag inte att han är någon jävla benknäckare som sparkar ner folk. Det är inte det jag menar. Men det är ju snarare en mittfältare som sätter det hårda arbetet och laget i första rummet än en spelare som sticker ut med mackor i djupled som slår ut lagdelar. Men jättefint inhopp, absolut. Och Robin Quaison lika så. Han förtjänar ju verkligen cred. Jag kan tänka mig hur många gånger han har suckat frustrerat när Janne har meddelat laget inför en viktig match. Han måste ju ha känt så många gånger, hur många mål behöver jag göra i de här kvalen? Hur många matcher behöver jag avgöra för att jag faktiskt ska få starta?
Mm.
Och det är fullt rimligt att han känner så. Så att, hatten av till Quaison. Däremot så tycker jag att det var ganska tydligt, även fast vi hoppades på ett annat utfall igår inför, att Alexander Isaks liksom inneboende frustration här efter ett par tunga månader målmässigt och siffermässigt i Real Sociedad skulle liksom explodera på Friends, där han har trivts och där han har gjort mål och där allting har flutit senaste halvåret. Jag tycker det märks på hon att självförtroendet, det har fått sig en törn.
Mm.
Och han tror ju inte liksom lika mycket på det han har gjort innan. Känns inte självklar när han väl får chansen.
Nej, men alltså, det var ett läge i den första halvveken när han får bollen på vänstersidan och han bara kan driva och utmana sin back. Och man ser på hans flyt i steget att här blåser han bara förbi.
Mm.
Och när han har blåst förbi, då har han en cutback. Och så är det alltså, typ mål för Sverige. För Emil Forsberg finns på insidan. Men det han gör då istället, när han ska utmana sin back, det är att han lägger den här passningen bara rakt in.
Mm.
Till, alltså, adressen är ju Emil Forsberg, men det går ju på en check och så kan de ställa om. Utmana! Flyt förbi! Eller hur?
Mm.
Och det är det som öppnar upp liksom, och det är det han är på plan för att göra, kan jag tycka. Han är ju inte så här megabomber i boxen än. Jag tror att han kommer bli det. Han kommer bli mycket bättre att utveckla det. Men i dagsläget så är ju just det här liksom, en mot en, gå förbi, passera. Mm.
Sen så kanske det inte saknades några så här 2-3 stycken 100-procentiga exempel där det blev så här supertydligt.
Nej.
Att var är
han
du?
Gör ju bra saker också när han fintar och liksom gör någon översteg.
Men det jag menar är att
Matthew och grejer.
Men jag tycker också att över hela matchen så är det ett par anfall där man känner, vad gör Alexander Isak där?
Ja.
Han skriver, alltså, du måste ju vara där.
Om det, han hade lite, om det han visade lite frustration det, igår också när bollar kom. Ja. Och han menade, ni vill ha den här. Ja. Liksom, han visade tydligt med alla kroppen. Alltså, varför slår den på ytan? Jag vill ha den på fötterna. Så han är inte, men det är väl ett samspel då kanske?
Jo, absolut.
Man inte spelar med varandra.
Det är väl det man tänker att så här, när det är Kulusevski som har lämnat och drivit ut. Mm. Ja, men då måste man väl liksom prioritera att då får ju jag hålla mig kvar in mot boxen och in mot ytan där bollen förmodligen kommer komma. Mm. Men där, jag tyckte han gled ur de där ytorna också lite för många gånger. Nej, det, det är lite...
Jag var inte 100% där.
Nej, nej, långt därifrån. Ja. Jag tycker också att det är värt att påminna alla som pratar om liksom svensk fotbolls framtid och utveckling och hur kan man maximera liksom spelarnas potential och ska vi kanske slopa 4-4-2 som vi sitter här och pratar om. I slutet av dagen, det här är en del av fotbollen som handlar om resultat. Man har 2-3 träningar på sig att bygga någonting efter 4-5 månaders frånvaro från varandra. Det handlar om att vinna. Jag ser mycket hellre en sån här knackig insats som lämnar det här och det här och det här att önska, men som vi vinner med 1-0 på resultattavlan, ja, än att vi
förlorar med 1-0.
Exakt, men det flyter och det ser spännande ut och oj vad
alltså nu vill jag liksom inte föregå någonting.
Det är prio 1 hela vägen.
Italien har alltså 32 målchanser igår. Mm. De har 2,73 förväntade mål, alltså XG. Och Nordmakedonien har 0,16. De har ingen stor möjlighet, de har ingen bra chans. De har totalt 4 skott.
Mm. Trajkovskis mål, där uppmättes väl XG till 0,02.
Mm, exakt. Jag ser också liksom skottbilden här från den här matchen. Där det är så grönt i och precis utanför Nordmakedoniens straffområde. Mm. Så det finns, och det är liksom 3 pluttar plus ett mål då, utanför straffområdet för Nordmakedonien. Ja, så det är en totalt kontrollerad match av Italien som man inte, där man inte gör mål. Men då kan man ju prata liksom om Ciro Immobiles, det kan man ju prata om hela hans liksom landslagskarriär egentligen. Men hans insats och de här avgörande spelarna med Lorenzo Insigne, de offensiva spelarna som gör det jävligt bra i ligan men som inte får till det i just den här matchen. Nej, men det blir ju ett strukturellt problem i och med att det här är andra gången i rad man missar VM och vi vet ju hur det gick senast. Då var det ju Sverige som var bödel. Och då var det apokalypsrubriker, det var den svartaste dagen.
År noll.
Det var år noll till och med när Italien vaknade upp. Sen har det hänt väldigt mycket och det vet ju alla om. Men igår när jag såg Tancredi Palmeri från La Favorita, man spelade ju i Palermo.
Renzo Barbera,
där fick man ju också kritik efter San Siro-bedrövelsen när man förlorade mot Sverige. Att man inte spelar då på turarenan, La Favorita, nere på Sicilien. För där förlorar man aldrig, utan där får man alltid positiva resultat. Och på Sicilien så älskar man det italienska landslaget. Man sluter upp, det blir en bra stämning. Nu hade man ju då valt mot Nordmakedonien att spela på La Favorita. Så det fanns ju till och med liksom symboler som var viktiga här. Och man skulle inte göra om misstagen då från Sverige-matchen. Men det Tancredi Palmeri säger efter, som jag tycker är intressant, det är ju att alltså sist pratade vi om apokalyps och år noll, men nu måste vi prata om att det är normalitet. Vi lyckas inte ta oss vidare från den här gruppen återigen och vi hamnar i ett playoffläge och vi förlorar ett playoff. Alltså om det sker 2 gånger i rad, oavsett om Italien var helt och fullständigt jävla överlägsna igår och det är en match på 90 minuter som man förlorar, så har man ju satt sig i den här situationen.
Ja, ja, absolut.
Och jag menar, då måste man gå tillbaka till de matcherna också, så väger man in helheten, så är det ju ett problem som går bortom Ciro Immobiles bleka insats igår. Att man inte lyckas få in bollen och att man slarvar lite vid det här målet. Det är inte bara en 1-0-seger för Nordmakedonien, utan det jag ser när man pratar om nu i Gazettan och så vidare, det är allt ifrån liksom, vad har vi för strukturer på vår ungdomsverksamhet? Vad har vi för förutsättningar för att liksom fostra bra spelare? Vad gör vi jämfört med andra länder som har kommit jävligt starkt? Belgien är ett exempel. Fan, Schweiz som går vidare från den här gruppen är väl liksom ett land som Italien bara ska avfärda. Men där man då kan hitta anledningar till att det faktiskt har blivit så här. Danmark, superexempel. Jag tror att Danmark, inte, såklart inte blir en ny stormakt, men det är det landslaget som är det nya lite Belgien. Och varför är de så jävla bra nu, Danmark? Vi kan garva lite och att de slaktar grupper och hur jävla bra är Danmark. Men det kommer ju underifrån nu också. Och jag har nämnt det tidigare och vi ska inte fastna i det, men jag vet ju att Danmark gör allt rätt just nu på ungdomssidan i sina akademier. De gör allt rätt. Sverige kollar på Danmark, men inte bara Sverige som kollar på Danmark, som åker ner och gör studiebesök. Det är liksom inte Amsterdam man åker till. Det är till Danmark, till Nordsjälland, till Brøndby. Det är de klubbarna man åker och kollar på. Vad gör de där nere som inte vi gör? Och alla som kommer tillbaka från de studiebesökare säger bara, wow. Vilka förutsättningar. Ja. Vilka organisationer och så vidare. Och där är, alltså jag ville bara avsluta det med Italien. Ingen åker ju ner, ja, möjligtvis till Atalanta då. Men Italien är inget fotbollsland du ser upp till längre.
Nej.
Som det en gång var. Och det är ju det stora problemet. Och därför är det att Italien missar VM. Tyvärr. En normalitet idag.
Jag skulle bara knyta ihop den här Italien-säcken med att säga då, så som jag har uppfattat italiensk media så här morgonen efter, så är det ju inte jättemånga som skriker på Mancinis avgång och att man ska hänga honom högt och kapa hans huvud.
Nej, det är
huvud,
inte Ventura.
Man vill att han ska vara kvar. Och man ska komma ihåg att han ledde dem till ett EM-guld för ett drygt halvår sedan. Men det är ju samtidigt ingen, och det var därför jag ville återknyta då till vad som egentligen är högsta prioritet och den enda prioriteten när det kommer.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Till det svenska landslaget och de förutsättningar som råder. Det är resultaten som räknas. För det är samtidigt ingen italienare idag som pratar om att prestationen var okej. Kolla på XG-siffrorna.
Nej, ingen.
Det skiter väl alla i.
Inte Mancini heller. Det kan jag nog tro att Sverige kanske hade gjort om vi hade gjort
den. Alla hade föredragit en pissinsats, men jo, att man hade slagit Nordmakedonien med 2-0.
Vi byter matchbild och resultat med Italien. Så hade ju faktiskt vi i Sverige pratat om en fantastisk match. Oj, vad vi tryckte ner och vilken jävla otur vi har. Det hade vi gjort.
Förmodligen hade
men,
ju
men det som du säger, ingen gör ju det. Alltså, Mancini distrutto skriver man på första sidan. Alltså han är helt förstörd. Liksom, helt knäng. Men man pratar också om att han har gjort allt rätt. Han har liksom ändrat på spelsätt. Italien är offensiva. Italien har ändrat skepnad sett till hur man har sett ut tidigare. Man har hittat in, eller man ska säga, i den moderna fotbollen på ett helt annat sätt. Och
jag säger bara att,
men det är fortfarande för dåligt.
Absolut. Och sammantaget så är det ju svårt att snacka bort att Italien har missat två raka VM-slutspel och att det således kanske är en normalitet än någonting annat. Men precis som det vi pratade om kring att om Sverige vinner ett U21 EM-guld 2015 på 2,5 vecka, det tar liksom inte Sverige från en position på världsrankingen till en helt annan. Nej. Och vi ska prata om Sverige som ett helt annat fotbollsland än vad det var 3 veckor tidigare. Alltså, Jorginho missar 2 straffar under den här hösten som kostar Italien en gruppseger i kvalet och direkt avancemang. Det är ju oerhört små marginaler på få matcher som också gör att det blir en enorm konsekvens.
Vi har ju pratat om Belottis chans på Friends.
Jorginho pratade om det själv efteråt också. Ah. Ja, alltså, jag är såklart ledsen ikväll och jag är jävligt frustrerad över den här förlusten. Men för mig handlar det lika mycket om straffarna jag missade under kvalet. Det räcker med en av dem i mål så står vi aldrig här och möter Nordmakedonien och behöver spela matchen på La Favorita för att vi liksom tror på jinx. Alltså, det är ju också ibland så att en missad straff eller ett rött kort eller en stolpe ut är vad det är. Det kanske inte är ett större tecken för att
samtidigt
Italien
säger Sacchi,
har nedmonterats som fotbollsnation.
Ja, men samtidigt så säger Sacchi i en krönika idag, eller skriver i en lång krönika idag, att alltså EM-guldet är ett undantag. Och att krisen började strax innan 2010 i klubbarna.
Mm.
Och det är det som är resultatet som vi har sett. Alltså, vi får inte glömma VM 2014 heller, ute i gruppspelet.
Nej, så är det.
VM 2010.
Ännu sämre.
Ännu sämre. Som regerande världsmästare. Och sen borta från, alltså ut i grupp, borta 18, borta 22.
Ja, alltså det kommer ju minst gå 12 år mellan de senaste gångerna Italien spelade fotbolls-VM. Och det, alltså, så här, det är ju unheard of.
Visst kan man prata som Jorginho.
Svenskt 80-tal.
Jo, men så här, jag missade en straff, han hade inte varit där och så vidare. Men jag tycker också jag tycker att man i Italien idag, Gravina och alla som liksom styr den italienska fotbollen, ska prata som Sacchi. Vad är vårt problem? Och jag tycker att man kan hitta det redan från ungdomsakademierna. Italien är inte längre ett land man ser upp till fotbollsmässigt. Det finns andra länder.
Ja. Nu har de ju tid på sig i alla fall att liksom rensa ut det sista från den äldre generationen.
Läste om Mancho nu vill ju Italien, hela Italien, att Mancho ska fortsätta, och Chiellini säger att man ska resa sig tillsammans med Mancho här, men han verkar ju som jag sa, jag helt förstörd.
Jag tycker att Chiellini kanske ska säga de ska resa sig tillsammans med Mancini, inte vi.
Han ska inte säga ripartiamo, utan det var nog ripartire. Men i alla fall, det är en duo här som bollas upp som kan tas över.
En tarantella,
en italiensk tarantella med Fabio Cannavaro och Marcello Lippi. Please don't, guys. Don't go there. Nej, fan. De ska hålla hårt i Mancini här nu och få övertyga honom om att han ska fortsätta. För han gör ett bra jobb.
Ja, men alltså, och att det ens nämns Fabio Cannavaro i det här sammanhanget, att man sätter mer eller mindre helt oprövade gamla spelare som tränare på en förbundskaptens post. Det om något är ju varningsklockor på att nu har vi gått bort oss i vad liksom det här landet är på väg någonstans vad gäller vårt A-landslag och vårt yttersta representationslag. Det var ju inte bara Italien och Sverige som var ute i VM-playoff igår. Portugal gjorde jobbet hemma mot Turkiet, vann till slut med 3-1. En av målskyttarna, nickspecialisten Diego Jota, kanske hela världens bästa huvudspelare centimeter för centimeter. Det är som man brukar prata om boxare. He's the greatest boxer pound for pound.
Fint.
Roy Jones Jr. är väl ett finsmakarnamn att bolla upp i den kategorin.
Vället.
Jo, men det är han väl.
Fan vet jag. Nej. För mig är han inte vället.
Du brukar ju alltid kunna liksom bekräfta när det blir obskyrt.
Satt uppe på nätterna för att kolla på Tyson, och sen så gick det alltid 8 sekunder, så han har bit av öra på någon eller sänkt någon, såklart.
Sen var det porr.
Sen var det porr. Nej, det var det innan. I TV-1000 och grejer.
Anna-Maria
Thomson.
Turkiet hade väl egentligen aldrig speciellt mycket att sätta emot här. De fick ju, alltså, och det tror jag alla vi också som har tittat på utifrån, jävla törn de fick i somras i EM. Alltså så här, vad fan, var vi inte bättre?
Mm.
Folk pratade upp dem som en dark horse och en outsider, kanske inte gå hela vägen, men i alla fall att så här, göra någonting riktigt, riktigt bra. Men de var ju så dåliga i det där gruppspelet så att det fanns ju inte. Och den där unga, heta backlinjen med både Demiral och Soyuncu och gänget. Alltså det läckte ju som ett såll. Och Burak Yilmaz är ju svår att inte älska. Alltså. Men när han fortfarande känns som liksom, ja, han, det är hoppet. Ja, det är Çalhanoğlu och Burak Yilmaz. Men det räcker ju inte. Çalhanoğlu. Men det räcker ju inte mot Portugal. Så att, en välförtjänt seger där. Och jag,
nästan så att jag vill ringa upp Eken och bara höra honom säga Çalhanoğlu.
Blixten kommer ju såklart inte slå ner 2 gånger i Nordmakedoniens fördel, utan Portugal räknas ju in här nu i Qatar. I och med att den finalen dessutom då spelas också i Portugal. Gareth Bale tystade alla tvivlare återigen.
Gjorde han det, eller var det bara liksom ett skott?
Okej, han kanske inte tystade alla tvivlare, men han skickade i alla fall in både 1 och 2 vedklabbar i den där majbrasan, som är då hans fullständigt havererade relation med Real Madrid och i synnerhet då den Madrid-baserade pressen.
Jo, men det är en sorglig historia också, för jag vill ju se den Gareth Bale som spelar för Wales även i klubblaget.
Jag
blir ju rånad varje säsong på 6-7 sådana där mål.
Ja, men och det var ju det vi plussade Xavi för efter El Clasico i måndags. Att Xavi, han har ju faktiskt fått ut någonting av en spelare som sitter i en liknande situation mot den sportsliga ledningen i Barcelona i form av Ousmane Dembélé, som Carlo Ancelotti då uppenbarligen inte har lyckats med gentemot Gareth Bale i Real Madrid. Mm. För att det är bara kolla på honom. Hade den där spelaren inte varit användbar många och långa stunder den här Real Madrid-säsongen? Det är väl klart som fan han hade varit det.
Mm. Sen är han ju på väg att gå till historien som en sån här Robbie Keane-figur som är så jävla bra i landslaget. Alltså, han har ju lyft Wales till höjder som de inte borde vara på. Med sina mål, när han kommer in i boxen och nickar eller skjuter in frisparkar som igår och tar dem vidare från matchen mot Österrike.
Frispark igår, den är...
Men du ser ju ingen annan med liknande träff.
Nej, men det är helt sjukt att Lorenzo Pellegrinis frispark inte är den liksom bästa frispark man sett senaste veckan.
Nej,
den har ingenting mot Bales.
Nej, det har den faktiskt inte.
Den är helt otroligt snärtpiskad. Och det är liksom den är ännu tajtare i krysset än vad Pellegrini
är. Det finns i alla fall någonting fruktansvärt vackert med de här brittiska lagen som höjer sig när det är landslagssammanhang och står för prestationer som man tycker spelare för spelare så borde de inte vara riktigt kapabla till. Men det finns någonting när man sätter på sig landslagströjan som gör att man faktiskt kan störa de bästa. Inte för att Österrike är de bästa, men det Wales har gjort under Gareth Bales era är ju faktiskt fantastiskt sett till vilka spelare man har.
Ja, sen så kommer det avgöras då för Wales förmodligen i början av juni när då Skottland och Ukraina har spelat sin playoff-semifinal.
Kommer
Wales
det spelas liksom?
Jo, det, var någon slags det får man väl ändå utgå ifrån. Alltså, Ukraina bad ju om att kan vi få skjuta upp den här matchen? Ja. Och jag menar, klockan tickar ju mot VM-et.
Vilken match alltså, att Ukraina ska spela... Och så är Skottland på andra sidan som också har väldigt mycket så här hjärta och gobbar och liksom ska gå ut och börja sparka ner Ukraina. Spelar för att ta sig till VM när en hel värld liksom sitter och håller på Ukraina.
Hörde du Boris Johnsons utspel?
Nej, men alltså, Skottland kan ju inte vinna den matchen. Men hörde får ju inte vinna den matchen.
Hörde du Boris Johnsons utspel?
Nej, men
han la ju sig i det här. Tyckte att man skulle ge direktplatsen till VM till Ukraina. Jo, men... Och så var det någon som sa det, men Boris... Då ryker ju Skottland. Ditt Skottland. Ah, okej.
Okay. Ja, du menar så.
kanske ska spela den där matchen ändå. Boris Johnson ska hålla sig långt bort från bollen.
På mingelfester och vara småberusad.
Ja, så är det. Så att Portugal till VM. Wales till kvalfinal då i början av juni. Får vi utgå från. Och så Sverige då mot Polen på tisdag. Ett Polen som igår faktiskt spelade med ett hyfsat ordinarie lag mot Skottland. Och jag noterar, de får in 1-1 på tilläggstid mot ett dassigt Skottland.
Ja.
Alltså, och jag menar, jag tycker inte, liksom, efter matchen mot Tjeckien igår så ska man väl inte liksom tuppa sig allt för mycket.
Men jag tror så här, för alltså Sveriges del så var det många som behövde 90 minuter i alla fall, kanske inte 120, men det var många i det svenska laget som behövde spela en riktig match med hård press.
Och jag menar, spela torsdag, tisdag, det ska inte vara några större problem. I alla fall
snarare
inte
då åt det positiva att vi har fått igång spelare som
jag tror mer,
har gjort
mer
så många
positivt,
minuter de
mer positivt månaden. Än negativt. Hade det varit torsdag söndag, då är det något helt annat.
Kanske här... negativt för någon, men positivt för flera andra.
Så är det ju. Jag menar bara att liksom så här, Polen, ur den moderna kvalhistoriken, så har ju Sverige överlag klivit över Polen betydligt fler gånger än vad vi har fått tap out mot
ska vi,
dem.
Ska vi göra en liten så här inför på tisdag?
Ja, jag tänker att vi kan väl kika på något sånt, absolut.
Nej, för jag kände bara nu när du började liksom vidröra Polen att nej, men, jag ville veta mer.
Det blir ju ett gästavsnitt med Pontus Wernbloom på måndag, men någonstans i de krokarna så kan vi skicka ut en liten inför-episod också. Jag ville bara säga det så att folk har med sig den känslan in i helgen också. Robert Lewandowski i all ära. Du och jag håller honom superhögt. Tvåa
just nu.
Toto Ballon Mars.
Det är så vi ser på det.
Vad nu det betyder. Ja. Så självklart.
Det är såklart allt.
Men jag tycker att Sverige vinner fair and square mot Polen så sent som i somras. Och då gör Lewandowski 2 mål. Och det är ju sån här Robert Lewandowski världsklassmål ur ingenting. Snarare än ett resultat av att Polen var väldigt bra.
Mål som Schick hade gjort igår.
Kanske snäppet upp ändå från Schicks nivå. Ja. De där målen. Jag menar bara att på, alltså så här, vad fan, på, det kändes som att igår efter matchen så var det som att men nu väntar Polen på bortaplan. Ja, det är väl klart att det är en annan uppgift.
Brasilien.
Men det, exakt, det är inte Brasilien eller Tyskland. Nej. Eller Spanien. Utan det är Polen som vi har ett ganska bra track record mot. Och som spelade 1-1 mot Skottland igår med typ Chesney och Lewandowski som enda ordinarie spelare utanför laget. Så att vad fan. Vi är ju och jag är helt övertygad om att den här insatsen igår, om man bortser från de fysiska parametrarna, som såklart inte var ett föredrag. Man hade ju hellre sett att Sverige hade vunnit med 1-0 efter 90 än 120. Men jag tror att du håller med mig. Mm. Det är bättre. Alltså det kommer få ett mer positivt utfall att det här var ganska så dåligt till nästa match om 5 dagar än att det ska sänka oss ytterligare och att Janne och Wettergren och laget ska ta ner den här matchen på videoanalyserna och känna, fan vad dåliga vi är, det här blir inte bättre än så här. Nu är vi ju vidare och vi behöver jobba med det här och det här behöver skruvas på och det här behöver förändras. Dessutom så får vi in en naturlig högerback Emil Kraft som är redo att gå in och ta den platsen. Marcus Danielsson in centralt bredvid Vigge, så har vi ett mer samkört mittbackspar. Vi har Zlatan som pusselbit att skicka in när vi antingen behöver få fast bollen där uppe i ledning eller någon som kan gå in och liksom murbräcka ner bollarna och trycka in inläggen ifall vi jagar mål. Emil Forsberg, han kommer få vila. Albin Ekdal kommer få vila. Koffe kommer få vila. Viktor Claesson hänger lite löst, men jag tror nog att han... Jag tror att liksom mittfält och anfall kommer se likadant ut. Ja. Så att, jag, vad fan!
Ja, kom igen! Tar vi Polen bara och tar oss till VM.
Så är det. Ska vi runda av eller känner du att det är något annat som
behöver sägas? Nej, men du var ju precis på en bra plats. Ja. Jag kände att... positiva vindar liksom flög runt här i rummet och jag kände mig optimistisk och ville komma till den här matchen och se Sverige spela. Så att,
då kanske jag Kimpa bara ska rulla igång Olsen Brothers, Fly on the Wings.
Det tycker jag verkligen.
Härligt. Hörrni, ha en trevlig helg. Försök koppla bort bollen här nu några dygn. Och så samlar vi ny kraft på måndag. Vi gör det tillsammans med Pontus Wernbloom. Och sen så kör vi ett inför Polen special någonstans där. Men självklart blir det också onsdagstutto då nästa vecka efter Polen-matchen.
Exakt. Och då kommer vi också med en raket från Betsson. Glöm inte heller bort att det är pokertutto på söndag kväll. Det blir väldigt roligt. Ni hittar länkar och så vidare till pokertutto på våra sociala medier. Och när jag säger ni så menar jag alla som är över 18 år. Ni som har problem med spel, ni hittar till stödlinjen.se.
Käka något gott. Krama din partner och njut av eventuell vårsol. Så ja, hörs vi om några dagar igen. Ciao!
Ja. Tutti! In the summer night, when the moon shines bright, feeling love forever. And the heat is on, when the daylight's gone, still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings. As time goes by, there's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the softest sand, smiling hand in hand, love is all around me. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wind. Fly, reaching the stars above.
watching the sky. Fly on the wings of love, fly baby fly, reach in the stars above, touch in the sky, fly on the wings.